Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Tack.
Tack.
Jag säger tack.
Här har vi en gäst som tar för sig. Det är jättebra.
Ja, ni är så välkomna till lyssnarna kanske.
Och till gästen, Helena. Alltså, vem är vår gäst?
Dagens gäst är Kristin Kaspersen.
Tack. Extra, självklart ett extra stort välkommen till dig. Vi är så glada att du är här.
Tack igen.
Välkommen. Me, myself and I.
Ja, precis. Nu är Kristin här som ni verkar. Kristin, du och jag träffades ju för några månader sedan när jag var med i din fod.
Mm.
Det var så kul.
Ja, jätteuppskattat
vet
avsnitt.
Vet du hur många mejl jag fick efteråt?
Nej.
Många.
Hur många, Helena?
Alltså, det, jag vet inte, men liksom, nej, det droppade in liksom, ett efter ett i flera veckor. Senast igår fick jag ett mejl.
Gud, det är vad så här, roligt.
Jag hörde dig i Kristins Pal.
Nu får du ju patientmöten.
Och nu får jag patientmöten i våran...
Liksom från kvinnor som har klimakterieproblem. Som har förstått att de har det. Och söker då hjälp i SDK-appen och går till dig.
Från din podcasten.
Ja.
Förstår du hur du bidrar till folkhälsan här?
Ja. Alltså det är så roligt.
Det är så roligt att du lyfter det ämnet. Att du liksom avsatte tid för att verkligen lyfta de här problemen. Som inte är så himla kanske spännande om man inte lider av dem själv.
Fast men också kanske inte helt tydligt att man... lider av det. Nej. Du fick ju verkligen mejl från kvinnor som var så här, jag har mått så här dåligt och inser jag är i klimakteriet.
Nej, men, och jag tycker också så här, att det handlar inte bara om kvinnorna som mår dåligt. Det är ju det viktigaste att de ska må bra. Mm. Men varför jag tycker det är viktigt också att lyfta det, det är ju att det är så många runt omkring som också drabbas. Mm. På så sätt att det blir jobbigt alltså så här, att hemma. Mm. Senast häromdagen så var det en kompis till mig som skrev min fru i klimakteriet, det går så där. Mm. Och det är inte synd om honom, för det är hon som har det jobbigt. Mm. Men om man lyfter, och då kan de få ett förståelse för, och också andra kan kanske ha hört, en man kanske har hört podden och bara sagt så här, men vet du vad, jag hörde det här. Så att man liksom kan lära sig mer om det, så gör det ju att vi hjälper ju, och plus att man inte heller, om andra som inte är i klimakteriet kan få mer förståelse för de som är i det, så blir ju inte de så tuffa mot de som är i klimakteriet.
Nej. Man kan vara snäll då. Snällare.
Snällare.
Så tack för det. Men nu tänker jag så här, du måste ju få en prestation. För det roliga var att vi satt här på lunchen innan på vårt kontor, och då säger jag så här, jag ska sticka iväg snart, ska podda med Kristin Kaspersen. Och jag tycker ju att alla vet ju vem du är. Men då var det faktiskt en tjej i vårt team som var så här, vem? Jag bara, vadå vem? Så här, du är den första personen som inte vet om Kristin Kaspersen är, men låt oss ta en presentation. Men då började jag tänka, för jag har ju inte skrivit ner en presentation om dig. Det brukar jag annars göra. för jag har liksom inte tänkt att
det var så solklart. Det behövs ingen närmare.
Men så tänker jag så här, ja men du är ju programledare. Det vet jag alla om. Du har ju Nyhetsmorgon i massa år. Det är väl där, var det ditt genombrott? Liksom, när du blev känd för allmänheten, nej?
Nej, det är också då intressant, för då kan jag ju berätta för dig, eftersom du inte har gjort någon... inte heller. Nej, jag ska bara.
Jag vet många saker du gör. Jag vill bara veta vad det första är.
Ja, men det första var i december nu i år, så kom jag fira 30 år som programledare. Då gjorde jag ett program som hette... Nej, först gjorde jag Station Åre uppe i Åre. Det var lite mindre på ZTV hette det då. Men sen gjorde jag ett program som hette Uppdraget. Och det fick jag både Aftonbladets TV-pris för och Hyllanpriset. Så det var mitt genombrott 1993. Och sen gjorde jag ju Nyhetsmorgon gjorde jag 2006.
Ja, det var så långt efteråt. Okej.
Så jag hade hållit på ett tag innan jag gjort Söndagsöppet och Melodifestivalen och Idrottsgalan.
Du är ju överallt.
Men det är roligt att du tänker på Nyhetsmorgon, för det är fortfarande idag så kommer folk fram och frågar. Så här, är du kvar på Nyhetsmorgon? Jag bara, nej, jag slutar 2012. Men det är väldigt fint.
Ja, det är fint. Men, man vet ju att du var där länge i varje fall. Okej, och sen har ju du då din podcast, och sen är du entreprenör. Du gör olika uppdrag inom vad du...
Nej, men jag gör så mycket olika saker, man kan säga att jag är entreprenör, men jag tror att jag mer är en mångsysslare. Alltså jag gör väldigt många olika saker, allt från då Nyfiken på som podden heter till liksom, jag har gjort mycket moderatorjobb, jag har ju föreläser mycket, vilket jag tycker är kul. Jag har skrivit 5 böcker, eller 6 nu med boken om min mamma då, som heter Lillbabs. Tillsammans med mina systrar. Så att jag gör ju väldigt många olika saker, fast kanske tv-programledarjobbet är det som är liksom grunden.
Det där du syns mest också kanske.
Ja, exakt.
Tror jag, liksom för den breda massan.
Ja.
Men du får fråga, du är ju Lillbabs dotter, men du var inte, jag lyssnade på dig i någon podd med Peter Jöback, då var liksom, en del var ju såhär barnkändisar liksom, men det var inte, då var du i kulisserna mera.
Nej, jag var ju kulisserna med mamma när jag var liten, men sen så spelade jag Pippi Långstrump på Folkanteatern, en musikal tillsammans med bland annat Pernilla Wahlgren, som var Annika, jag var skolbarn och sjömatros. Och sen efter de 2 åren så kom ju Sound of Music när Peter Jöback var med.
Just det.
Och då var jag koreografassistent, men sen så spelade jag också Emil Lönneberga, Mio min Mio på Göta Lejon. Mio min Mio var på Folkan och Göta Lejon var Emil Lönneberga, och sen gjorde jag min sista föreställning eller uppsättning när jag var 2021, som hette Teatervinden. Och då spelade jag alla kvinnliga huvudroller. Så jag var väldigt, liksom jag var en teaterapa. Och jag tycker väldigt mycket om det typen av berättandet. Och liksom underhållningen på det sättet.
Men du ville inte bli skådis?
Nej, alltså jag tycker att det fortfarande kan vara roligt med det. Men, men mycket av det, det blev ju programledaryrket fanns ju inte egentligen som yrke när jag började.
Nej.
Alltså det var ju mera, det var inte så många, det var ju då alla tv-kanaler kom samtidigt och sådär. Så att man, det har varit kul att vara med, liksom ha sett hela den här resan när det blev väldigt stort. Men när jag gjorde Let's Dance, då kom kärleken till underhållningen att stå och göra någonting annat än att programleda. Kom
visst
tillbaka.
Vann du nästan?
Jag gjorde ju det.
Alltså, det är otroligt.
Det är sjukt roligt.
Ja. Ja, det är
men har du dansbakgrund?
Jag dansade ju då när jag spelade musikalen, när jag var 10-12 år.
Mm.
Och sen så tog jag 5 lektioner i LA när jag var 18. För jag skulle vara med som dansare faktiskt i mammas show. Och mamma sa... Jag skriver om det i mammas bok. Att Karin Falk som hade sett en audition som jag var med på. Och när jag pratade med mamma om varför jag var med på den här auditionen när jag var 18 vet jag inte riktigt. Men hon sa att om du vill in i den här branschen så var med på audition. För man lär sig så mycket. Mm. Så det var egentligen ingenting jag sökte. Men då hade Karin Falk sett den här audition och sa att jag vill ha med Kristin. Och mamma bara, men hon kan väl inte dansa? Nej, hon är absolut inte den bästa dansaren. Men vi vill ha med den personligheten som hon är.
Mm.
Så då var jag med och dansade med mamma. Men så att jag har ju, det, och det var när jag var 18. Mm. Och nu, jag vann när jag var 49. Så,
Men, så det tycker jag är så power, det är så kul.
Ja men det var faktiskt roligt. Och sen var det faktiskt lite kul att det var jag och Magdalena Forsberg som stod i final. Och vi sa att det var i finalnumret så skulle vi stå på en gunga som sänktes ner.
Mm.
Och hon var då 51 och jag 49. Jag bara, fan det är 100 år som står här. Det är ascoolt.
Ja, det är helt underbart. Mm. Men det är inte därför du är här idag.
Nej. Men det roliga är att hade du frågat den där, var det en ung tjej som...
Ja, på hon är typ 20 plus.
Ja, för ofta så får jag, när de inte känner igen mig, då får jag säga så här, nej men jag är Philips mamma.
Ja,
då.
Just det. Okej, jag ska dra den när jag kommer tillbaka.
Ja, för den, han vann ju förra året liksom.
Just det.
Men han har ju blivit mer
dansgener.
Så nu kommer de fram till mig så här, hey, du som är Philips mamma. Antingen, när jag var yngre var jag Lillbabs dotter, nu är jag Philips mamma. Och det är jättehärligt.
Ja.
För oss är du Kristin.
Ja, men
det är också härligt.
Okej, men som sagt, vi är inte här för att prata om din gedigna danskarriär. Men, även fast den är rolig.
Jag är glad att du tar upp den. Jag lever på den fortfarande.
Jag tycker också in att du vann.
Ja, bra.
Don't forget.
Nej, men vi är för att prata om ADHD. Ja, för det, nu blir det lite allvarligt här direkt. Jag känner väldigt supertrevligt.
Nu vänder vi tonen.
Nu kommer doktorsrösten på.
Mm.
Vi poddade nyligen med Lotta Borg Skoglund och Helena Kopp-Kallner om ADHD. Och framförallt flickor och ADHD. För att nästan all forskning som har gjorts på ADHD är ju på pojkar. Och då framgår ju till exempel i den podden att flickor får diagnos mycket senare. Och jag tycker det här är så intressant och det är så viktigt att lyfta att symptomen är så olika för flickor och pojkar. Flickor har ju inte oftast de här utåtagerande eller liksom hyperaktiva liksom, symptomen. Men, och, så att jag tänker att vi ska liksom borra ner oss lite i så här. Mm. Vem är du med din ADHD och när fick du diagnosen och hur har det liksom varit för dig?
Ja, alltså att man får diagnosen sent, svar ja. Mm. Jag var 45.
Ja, du var det.
Ja. Men jag hade inte ens misstänkt det.
Nej.
Hur har din uppväxt varit om vi börjar?
Nej, men liksom... alltså jag var, som barn var jag ju väldigt aktiv. Alltså om man jämför med mina systrar så var jag ju, men det blev mycket så här, men hon är lilla syster och försöker ta plats.
Mm.
Jag tyckte om det här med att stå på scenen och det var liksom... Det var inte som kanske som killar är som har ADHD som det finns, sen finns det lite olika typer också så här, jag pratar ju alltid om personligheter när jag pratar om diagnoser för jag tycker att det känns mer rätt därför att jag tycker att det känns mer som att man kan ha drag av någonting också för att det är ju inte så här, har ADHD så är alla lika.
Nej,
utan du kan ha drag åt olika håll och mer eller mindre. Men däremot så vet jag att jag hade jättesvårt att koncentrera mig i skolan. Jag kunde somna, jag kommer så väl ihåg, vi hade trippel lektion i religion. Mm. Och tycker man inte religion är intressant och har ADHD, vilket jag inte visste, så är det ju, koncentrera sig 10 minuter är svårt.
Mm.
Och det där var 40 minuters lektioner. Och jag somnade jämt.
Mm.
För att jag blev för trött.
Mm.
För att anstränga sig, och det har jag märkt, det är att jag har liksom koncentrationssvårigheter. Jag har svårt att, vilket jag också fick reda på via utredningen, att svårt att komma ihåg saker som jag inte tycker är jätteintressant men som jag har lärt mig, det släpper jag sen.
Mm.
Men däremot om jag tycker någonting är spännande, som det här till exempel med kroppen och hur den fungerar eller ledarskap, då kan jag liksom nörda in mig.
Mm.
Så jag blir väldigt nördig i den delen, vilket också tydligen är ganska vanligt att man kan ha det draget. Så att för mig var det nog i skolan att jag nog, nej men koncentrationssvårigheter skulle jag nog säga, och att jag inte kom ihåg, för att jag kommer ihåg att jag skrev fusklappar. Men jag såg det inte som fusklappar, för att jag kunde skriva liksom ett ord så jag skulle komma ihåg det stycket. Och det läste jag också som, det var faktiskt en lärare som hade rekommenderat sina elever att ha fusklappar, därför att då väljer man att fokusera på det som är viktigt.
Okay.
För honom var det bara viktigast att barnen lärde sig, inte vad man har för, liksom, prestation, utan att de lär sig. Och det tyckte jag var så himla intressant när jag hörde det. För det var ju nog min, så där hade jag nog jag kan liksom, kunde ha svårt att sitta och läsa böcker för att jag hör alla ljud runt omkring. Och det är ju sånt, vad jag tycker är viktigt med att göra utredningar, det är inte att man ska få liksom, många säger men jag vill inte ha den stämpeln, eller de ska bara langa på medicin, utan för mig var det så otroligt intressant att få den här utredningen och svaret sen. För det gjorde att det blev lättare för mig framöver i jobbet. Jag kunde liksom, när jag gjorde nyhetsmorgon så visste jag inte det här. Och då satt jag och pluggade hela kvällen. På morgonen var jag tvungen att ta upp datorn och läsa igenom klockan 3:30 på morgonen igen. Och precis innan, i varje reklampaus, så gick jag igenom och tittade liksom, för att påminna mig om vad som stod och vad vi skulle prata om. För att det inte sätter sig på samma sätt. Och, men hade jag vetat det, då hade jag kunnat prata med redaktören ordentligt igenom allting. För jag lär mig mer via inlyssning. Och sen läsa.
Just det.
Så hade jag bara vänt på det, så hade jag sparat timmar på det. Och det tycker jag är bra med de här utredningarna. Att det blir väldigt tydligt hur min inlärning fungerar.
Man får redskap. Man kan, ja, men precis, ta till en metodik för att hantera det.
Men när du var liksom yngre då, känner du igen det här med att som många beskriver det som ett kaos i hjärnan, och att man liksom blir så trött av det? Och att hos många ungdomar så leder det till liksom ångest och till och med depressioner och så, när man blir sen kanske i tonåren.
Jag hade nog mer att det absolut är väldigt många tankar som pågår samtidigt. Jag kan ju tänka, alltså på vägen hit så gjorde jag ju liksom 5 saker samtidigt. Och det är inget problem för mig. Jag är lite så. Men däremot så blir jag ju väldigt trött. Om jag tittar då till exempel på när jag lärde mig mer om det här. Därför att det var ju för att mina söner gjorde utredning. Eller först gjorde jag en dyslexiutredning. Och så fick jag då så att jag hade dyslexi. Fast jag hade lärt mig att hantera det. Men på det sättet att jag hade svårt att lära in. När jag läser en text. Och sen var det Louise Hallin som sa till mig. Som jobbade med oss på Nyhetsmorgon som psykolog. Hon sa till mig vid tillfället att du har ju inte dyslexi. Jag bara, va? Nej, men du har ju ADHD, fattar du väl? Jag bara, va? För då sa hon att du kan sitta och höra i snäckan när folk pratar. Du pratar med mig och lyssnar samtidigt. Och då gjorde jag Vardagspuls, ett program där vi hade ett kök. Och samtidigt så förstod jag att han letade efter kastrullen. Så fort reklamen kom på så kunde jag säga att kastrullen står där borta.
Ja, för då hade du tagit in det.
För då hade jag tagit in det. Och det gör ju att jag blir väldigt trött. Och när jag ser tillbaka på mig själv och mitt beteende som liten, så gick jag små åt hela tiden. Och blev lite rultig liksom. Jag förstod inte varför jag hela tiden ville ha så här. Ja, men jag gick igång på socker. Liksom. Och det var ju för att jag var trött. För det har jag ju sett nu på mina barn. De gjorde ju exakt likadant. Så fort de kom hem från skolan. Ut med lådan där kex och sånt finns. Och så bara ta någonting. Så, då frågar jag, är du hungrig? Nej. Men behöver pigga sig.
Trött. Ja. Men vad var det som gjorde att du tänkte att dina barn behövde en utredning. Fast du inte kopplade till det till dig själv.
För ni gjorde det här samtidigt alltså.
Nej, utan den äldsta killen utreddes först. Och då fick jag hjälp av Petra Björkman som har Pusselfamiljen. För hon och Jonas Björkman, de har ju 2 barn som har en Asperger och en ADHD. Och då när jag berättade för henne en situation som hände hemma, där jag blev bara så ledsen på mig själv för att jag varit på film, kom igen, skyndare på sådär. Och då så sa hon så här, men kan det inte ha att göra med ADD? Jag bara, vad är ADD? Jag hade aldrig hört talas om det. Och då gick jag in och googlade på det. Och då så var det så här, men alltså, det här känner jag igen allt i honom. Och sen när de gjorde de här utredningarna, då var jag så här, vänta nu. Då när Louise Hallin sa till mig att du har ju ADHD, då sa jag att nu vill jag göra en utredning. Och då gick jag till husläkaren och pratade med dem, och då fick jag remiss till att göra utredning.
Hur lång tid tog utredningen?
Nej, men den tog några, alltså man var ju där vid några tillfällen, man gör ju olika tester, men det tog ett tag, och jag vet att det tar mycket längre tid. Det är väldigt jobbigt för folk att få den hjälpen, vilket jag vet att Pusselfamiljen jobbar väldigt mycket med, att hjälpa människor runt om Och också att vara ett nätverk för föräldrar och familjer som har NPF-barn.
Mm. Är det en organisation?
Nej, de har liksom ett nätverk kan man säga. De finns på Instagram där man kan dela sina historier och där de håller föreläsningar som är otroligt bra. Petra ska ni egentligen prata med också, för hon har ju en enorm kunskap och jobbar både med en läkare och en barnskötare tror jag hon är, som har varit med dem genom åren, så att man kan få råd och tips och sådär.
Mm.
Men just den här problematiken till att komma, och jag hade nog aldrig fått så snabb hjälp med min äldsta son och även med den yngre, om inte jag hade haft Petra. För Petra var på mig hela tiden. Hon bara, du lämnar inte sjukhuset förrän du har fått en remiss.
Mm.
Och så jag satt ju i väntrummet till de stängde. Och så bara, jag går inte därifrån förrän jag har fått en remiss. Ja, men våra läkare har gått på semester, för det var i juni, kommer jag
ihåg. Alltså, på vårdcentralen menar du, eller?
Ja, precis. Vårdcentralen. Och då så sa jag att jag, fast de tar semester, men min sons problematik tar inte semester.
Nej.
Så om jag vet att vi har en tid när vi kommer tillbaka, så är han lugn. Mm. Då vet vi att vi får hjälp.
Mm.
Liksom. Men bara jag vet att vi har en tid när jag kommer tillbaka.
Mm.
Och då löste de ju det, för jag hade ju inte gått därifrån. Så att man får vara så otroligt stark pushing som förälder. Ja. Och det handlar inte bara om med vården, utan det handlar även med skolan.
Ja. Mm. Tyvärr är det ju så. Mm. Att om man är pushig, och då tar man sig igenom, man navigerar genom liksom sjukvården lättare och navigerar genom skolan lättare om man är pushig. Mm.
Det är ju... Och då ska man komma ihåg att många av de här föräldrarna, nu känner inte jag det riktigt, för det finns många som har mycket jobbigare än vad jag hade det. Men alltså, tänk en ensamstående med 4 barn och så är det en som har det behovet. Och då är man ju så trött ändå.
Mm.
Och så ska du fightas med att få hjälp.
Mm.
Och när du har fått hjälpen så ska du fightas med att skolan förstår vilken hjälp. Och jag, nu vill jag också säga det, att det är många skolor som gör saker och gör jättebra saker för barn med NPF.
Mm.
Många lärare som är engagerade.
NPF?
Ja, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Mm. Ja, precis.
Mm. Och, men jag har tyvärr inte, eller mina barn har kanske inte mött de lärarna.
Mm.
Så att jag har inte riktigt den erfarenheten, tyvärr. Så att det har varit en kamp liksom hela vägen.
Mm.
Och i och med att jag inte visste när jag var liten vad problemet var.
Mm.
Jag lyckades på något sätt. Jag tror att det är där det blir sånt fokus på vad våra problem är.
Mm.
Vilket jag tycker är så synd. Istället för att lyfta barnens styrkor i det här.
Mm.
Att se så här, att ja, men det är en barn i klassen som har massor med energi. Ja, men bra. Men kan inte du så här, jag sticker ut och springer några varv runt skolan, ska ta tid på dig.
Mm.
Och så får hon säga, åh bra. Och så får han cred för någonting. Eller om han är bra på att hitta information på nätet, för han inte kanske är så bra på att läsa.
Mm.
Då kan väl han få berätta för klassen att det här hittade jag de här informationen. Och det finns ju att lyfta, för kreativiteten hos de som har det här finns där.
Mm.
Men vi hämmas av att
skolsystemet är som det är.
Ja, i många skolor.
Mm.
Jag vill inte säga alla, för att jag vet att det är många som verkligen gör mycket för det här.
Mm.
Men det behöver en... jag var alltså uppe och pratade med utbildningsdepartementet. Kan det vara 6 år sedan?
Mm.
Jag skrev till Gustav Fridolin, för jag sa att skolan, det funkar inte.
Nej.
Då sa han, kom upp och berätta vad du känner.
Mm.
Så då var jag uppe och pratade om situationen som var för mina barn i skolan. Och då sa han att det sker liksom hela tiden förändringar vi kommer göra, men det tar tid. Jag bara, men mina barn kommer inte hinna få den hjälpen förmodligen, men det finns andra som dem och som jag har haft det. Och det behöver ske en förändring.
Mm.
För att när ungarna kommer ut och ska börja jobba, så i alla företag så behövs det olika personligheter.
Mm.
Så hämma inte de här personligheterna som är i skolan.
Nej, jag håller helt med dig. Det är så bra sagt. Jag kan tycka, jag har en dotter som har väldigt svårt att sitta stilla.
Mm.
Och hon har bara haft en helt fantastisk lärare hela tiden. Så att liksom, min dotter har suttit i de långa genomgångarna, då hon suttit liksom upp och ner i en soffa utanför hallen, som ute i hallen.
Mm.
Och fick liksom sitta upp och ner där och snurra runt, snurra.
Mm.
Och sen när liksom genomgången var klar, då visste hon exakt.
Mm.
Så gick hon in och så gjorde hon uppgiften. Hon behövde liksom inte sitta på sin bänk och göra det. För när hon satt på sin bänk, så de bara pillade på kompisarna och alla pennor. Och så det var ju liksom, hon var lite mindre, och nu så går det lättare. Men så det var så en fin liksom justering, en sån liten justering som liksom gjorde hela hennes lågstadium, skulle jag vilja säga.
Ja.
Såna här små grejer. Liksom att,
och där är det ju så viktigt att, vi har pratat mycket om stress och hur hjärnan fungerar i min podd. Och då har vi just det, när stress och kortisol, adrenalin, när båda de två pumpar för länge, så blockeras ju en del av hjärnans signaler att komma ihåg Alltså via hippocampus så går det ju signaler till hjärnan sen vad man ska komma ihåg och sen samma väg tillbaka. Men det blir som liksom typ en hinna runt hippocampus. Så då går det liksom, även om du kan, så vet man så här, jag kommer inte ihåg.
Nej.
Jag kommer inte ihåg.
Kommer inte komma på det.
Och ju mer stressad du blir, ju, alltså, och det handlar inte om att du inte kan.
Nej.
Och då kan jag se på en av mina barn till exempel, att när vi satt och pluggade vid matbordet så blev han ju bara stressad. För han visste att jag måste kunna det, jag kan inte. Och då försökte jag ibland så här, sätta oss i soffan och så satt jag och berättade för honom. För att innan jag ens börjar plugga så måste jag ju sänka hans stressnivå.
Mm.
Om man funderar nu, man lyssnar på det här och funderar på om man själv eller om man har ett barn eventuellt skulle behöva göra en utredning. För jag kan ju till och med känna igen mig i vissa delar av det här. Mm. Just liksom att koncentrera sig längre blir man trött av. Mm. Eller just det här att när man blir väldigt stressad. Jag kommer ihåg när vi gick i typ trean så fick man, skulle man göra matte multiplikationstabellen test varje morgon när vi kom in till skolan.
Mm.
Jag var så stressad över det här, jag kunde inte tänka. Mm. Alltså min mamma var tvungen att gå till skolan och bara, hon kan inte vara med i det här, för hon får så mycket prestationsångest att hon kan nästan inte göra det för att hon blir så stressad av att hon ska göra det här varje morgon. Men när vet man att man ska göra en utredning? Vad liksom skulle du säga givet din erfarenhet?
Jag tycker att det, alltså det är svårt att säga eftersom jag inte är så liksom sakkunnig i det.
Nej. Och jag ser läget till att jag inte heller det.
Nej, men jag tror,
så jag kan inte.
Nej. Men jag tror någonstans att som förälder så kan man ibland känna så här, varför är det så tufft och varför förstår inte det här barnet eller det andra? Eller
vad är det? Båda dina barn har diagnos, eller hur?
Ja, precis.
Så du har ingen att jämföra med egentligen. Men
nej,
du förstod,
och i och med att jag själv har det så kunde, tyckte jag att vi var ju helt normala.
Mm.
Men, och att det var så jobbigt i skolan var det ju. Men jag kunde inte förstå. Alltså, och just det här hopplösa är när ett barn sitter och pluggar som tusan och försöker prestera och så blir det liksom E. Därför att de får inte fram det de, för att det är fel sätt att skriva proven på till exempel. Då kan jag säga, men hur kan det komma sig att det här andra barnet som min kompis dotter säger, hon lär sig, hon sitter en och en halv timme och sen är hon klar.
Mm.
Och mina barn har suttit i 4 timmar och det går inte in. Då är det ju en annan form av inlärning som det behövs.
Mm.
Och när man märker sådana saker eller att det är liksom svårighet med koncentration. Jag märker väldigt tydligt det här med att det är svårt att sitta still.
Mm.
Och du kan ju allt det här med läkemedel, just det där med dopaminkicken som de behöver. Kan kolla på en film. Det är en sån sak som jag har reflekterat över nu på senare år. Att jag har ju aldrig tyckt om att gå på bio egentligen.
Mm.
Men jag älskar film.
Mm.
Därför att när jag är på bio så sitter jag fast.
Mm. Men det där kan jag också känna igen. Jag kanske ska göra en utredning.
Alltså, men jag tänker så också. Man ska tänka att man ska ha någon funktionsnedsättning. Och för barn så ska det vara, tror jag, funktionsnedsättning mer än på en plats. Det ska inte bara vara att det är problem med skolan och sen funkar det jättebra på idrotten och hemma. Och liksom, utan det ska vara liksom på flera ställen att det inte funkar. Och är man osäker med sina barn, då kan man ju alltid bara kolla med skolan också. För jag menar, det är väldigt många som har diagnoser. Lärarna speciellt, liksom bra lärare, de har ju koll på när det här är någonting som det här barnet kan må bättre och få hjälp om man gör en utredning. Mm. Så finns ju faktiskt skolhälsovården också. Både skolsyster och skolläkaren finns ju där för att hjälpa och guida när det behövs vidare hjälp.
Och sen just det att barn får höra att man liksom, ja men han är lite jobbig eller han är lite såhär, men vadå jobbig? Det är därför att han får sitta fast i en stol och han vill röra på sig. Det är klart att han blir jobbig för att han funkar inte som alla andra eller hon.
Mm.
Alltså det betyder inte att barnet är jobbigt, det är bara det att barnet får inte det den behöver alla gånger. Liksom.
Situationen passar.
Precis, och det är det jag menar just det här med, som till exempel med bio, att kolla jag på film hemma, då kan jag gå upp och ta en kopp te eller jag kan liksom få igång mitt dopamin så att jag orkar hela filmen.
Mm.
Liksom. Men det kan jag inte på en biograf och sitta still.
Hur har det här förändrats, nu håller ju Helena oftast i agenda, men hur har det förändrats efter att du har fått din diagnos och börjat gå på behandling? Hur har liksom livet förändrats?
Nej men alltså den stora skillnaden är att jag nog inte har lika stort behov av att få människor att förstå mig.
Mm.
För att jag förstår mig själv.
Mm.
Så jag inser att jag var väldigt mån om att, alltså skulle jag alltid berätta hur jag tänkte och tyckte och kände.
Mm.
För att,
och, man kan inte vara trygg i det då?
Nej men jag tror att jag inte förstod själv.
Ja.
Alltså är jag annorlunda, inte jag smart, inte jag liksom, jag är smart på ett annat sätt.
Ja. Söker kanske validering eller liksom...
Ja, men jag tror bara att det blev ett lugn i mig att förstå att jag är som jag är Och det är okej. Okay. Mm. Jag har många styrkor som är tack vare att jag har den här personligheten. Att jag har ADHD.
Mm.
Och att det lägger jag fokus på.
Mm.
Sen vet jag att jättemånga har jobbat med det.
Mm.
Men får man rätt verktyg så blir det lättare. Jag säger inte att det betyder att det blir lätt. Men det blir lättare. Hamnar man i sammanhang eller jobb sen där man får använda sig av sin hyperaktivitet så är det fantastiskt.
Mm.
Men det handlar ju om att hamna på rätt plats. Och det kan ju vara svårt. Alltså, framförallt när man är tonåring. Alltså, det är så mycket annat som händer då. Så.
Men du, äter du läkemedel? Äter du medicin mot dina
dagar? Ja, ibland gör jag det.
Ibland.
Jag gör det när jag behöver vara koncentrerad en längre dag. Och om jag ska sitta och lyssna till exempel på en intervju eller sitta här till exempel, om jag ska intervjua någon. Då... Och går det folk utanför dörren så bryr jag mig inte. Det var någon som förklarade för mig innan att det är som att ta ner skira gardiner. Mm. Jag ser att det händer saker utanför men att jag kan koncentrera mig. Och första gången jag testade medicin så skulle jag flyga ner till Portugal för jag skulle på en träningsresa. Och så hade jag köpt en bok på Arlanda. Jag köper alltid böcker på Arlanda, jag läser dem aldrig. Men den här boken satte jag mig ner och så kom jag på att jag suttit och läst i 3 timmar.
Mm.
Och jag bara, vad fan hände?
Mm. Ja. Och då hade du tagit
alltså, då fattade jag att det gör skillnad för mig att koncentrera mig.
Sen och varför tar du inte varje dag?
Därför att jag inte, den typen av koncentration behöver jag inte varje dag.
Och har den biverkningar som gör att du liksom inte...
Nej, egentligen inte.
Nej.
Jag kan märka bara att när den går ut så kan jag bli väldigt trött. Mm. Och framförallt eftersom jag då har möjlighet att koncentrera mig på ett annat sätt så kommer ju tröttheten senare.
Mm.
För att även om jag kan koncentrera mig bättre så slutar ju inte de här 10 000 tankarna i huvudet. Och det ska jag göra det sen. Mm. Nu ska jag ringa den. Det fortsätter ju.
Mm.
Så att det blir ju att jag... Jag brukar säga, ibland kan det kännas i bröstet som att jag har som en hårfön som hela tiden surrar.
Mm.
Att det pågår hela tiden. Jag fick ju egentligen diagnosen ADD.
Mm.
Därför att jag har lärt mig att hantera min hyperaktivitet utåt.
Mm.
Och jag är mycket mer hyperaktiv inom mig.
Mm. Det tror jag är vanligare bland tjejer också än bland killar.
Ja, det kanske det är.
Det är därför som det tjejer missas ofta. Att man är liksom mer hyperaktiv inåt än utåt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man... blöder med mycket klumpar och kagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack, Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack, Bayer, för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Men du, hur kände du när du fick diagnosen då? Vad kände du?
Mina första 2 tankar var, vilket var ganska klockrent. Då tänkte jag att fasiken att min mormor inte visste om det här. För då kanske inte hon hade tyckt att jag var så jobbig. För att jag var, Malin var ju liksom den lugna, snälla och jag väldigt glad, men väldigt aktiv och krävande. Och kanske lite provocerande i tonåren.
Mm.
Så där krockade jag mormor lite, även om vi fann varandra sen igen.
Mm.
Så det tyckte jag var synd, för då kanske de hade inte tyckt att jag var så jobbig.
Mm.
Och sen tyckte jag att det var tråkigt att mina barn hade fått den här genen. Samtidigt som jag också ser en styrka i det. Men jag tycker att det har varit,
jag tycker att det har varit jobbigt att se deras kamp i skolan. Och jag tycker att det är jobbigt att lärarna har, tyvärr har vi råkat ut för i alla fall en lärare som sen fick sparken. Men att se sina barn inte blir uppskattade för att de verkligen försöker göra sitt yttersta.
Mm.
Det tycker jag har varit, så det var mina 2 reaktioner. Men sen efteråt så kände jag också så här att gud vad skönt att jag förstår.
Mm.
Och att jag kan använda min personlighet på rätt sätt.
Mm.
Men för mig är det viktigaste att de känner vilka styrkor de har.
Mm.
Och att de är fantastiska som de är. Och hittar rätt sätt. Det jag skulle ha önskat var att jag hade vetat om det tidigare. Och såklart kanske de kände det också. Jag kan inte prata utifrån deras perspektiv.
Mm.
Men jag hade önskat till exempel att den äldsta som var 16 när han fick sin... det är ju att han hade vetat det tidigare. För då hade jag kunnat hjälpa honom med verktyg. Så att man hade hittat rutiner på ett annat sätt. Som inte hade varit något, absolut ingen stor förändring.
Nej.
Men det hade gjort en sån enormt stor skillnad.
Kan du inte prata om de rutinerna och verktygen?
Nej, men alltså grejen är att om jag... Jag är ju väldigt snabb på morgonen när jag behöver. Det går undan. Det gör inte det för alla. Och inte för min ena son. Han behöver den här tiden. Och då vet att tiden springer iväg eller att man tappar tiden. Då kan man hitta liksom rutiner för det. Många, nu har ju inte vi några sådana rutiner. Eftersom vi inte hade det. Men hade man till exempel om ett barn har svårt att tiden... Jag vet att det finns de som står och duschar så tror de att de har duschat 2 minuter och så har det gått 20. Men att man bara ställer larmet på 4 minuter. Så påminns man. Alltså man hittar sådana små grejer som gör att du inte missar sen och kommer för sent. För då blir det när du kommer sen för sent så är det någon som blir besviken på dig och så blir du ledsen. Att du inte... Och det är ju inte någon som fattar att det var inte min mening att komma för sent. Utan jag tappade tiden. Och där finns det ju så många verktyg som man kan lära sig när man är ung eller liten som blir en naturlig del av livet.
Alltså Kristin, jag blir ändå, jag tänker på det du sa precis nu när du fick veta att du hade ADHD, att du tänkte direkt på dina barn. Det är så liksom det här mammainstinkten. Att man liksom, det första man tänker är så bara, okej, det här hände mig, men hur kan jag göra det bra för mina barn? För jag menar, det är klart så här, det bästa hade väl varit om du hade fått veta det när du var barn.
Ja,
och liksom för vad jag menar, men liksom det är så starkt så här, strunt samma hur det går för mig. Bara det går bra för mina barn.
Men det som också är skönt är att jag har kunnat visa dem att jag hittade ett yrke där jag kunde vara jag. Och vara min kreativa, aktiva del som det är en styrka. Jag tror inte att jag hade varit på samma plats som inte hade haft den här drivkraften på samma sätt. Så att där kan jag också hoppas att jag kan vara en förebild för dem. Att vi kan, men att det är en process på vägen där man måste möta samhällets normer på ett annat sätt. Och det är lite mer utmanande. Men å andra sidan kan jag också känna så här att livet är utmanande perioder. Vi alla har olika saker som vi utmanas i. Och ju, även om inte man önskar sina barn utmaningar eller att jag själv hade behövt de här utmaningarna, så har det ju också gjort att jag har blivit stärkt av dem. För när utmaningarna kom sen när man blev vuxen, så hade jag redan hanterat utmaningar. Så att det var ingen nytt. Och jag visste att det löser sig. Jag behöver bara hitta ett sätt att hantera det. Och det tycker jag nog är... Hur jobbigt det liksom kan vara ibland och eller kul det än är ibland, så kan man ju lära sig utav det. Och att det liksom härdar ju inte, utan det man lär sig liksom och förstår, livet är ju upp och ner oavsett vilket liv du lever.
Men du har varit utbränd 2 gånger. Tror, var det innan eller efter diagnosen? Att du fick diagnosen?
Före. Nej, det var en före och sen efter.
För det jag funderar på är, det finns ju en bok då från den här läkaren som pratade med Lotta Bajskoglund, som heter Från duktig flicka till utbränd kvinna, som handlar om just det.
Den och, handlar om mig.
Precis, för jag tänkte på det. Att det, alltså, det är ju vanligt då, om man har ADHD. Men är du skyddad nu, när du vet? Känner du dig skyddad? Du ser att du går igenom din kalender och känner så här, okej, nu är det för mycket.
Nej.
Nej.
Du. Jag är expert på att köra på. Det är väl, jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag har ju gått så här ledarskapsutbildningar och sådana saker för att lära mig att leda mig själv bättre. Så att jag är absolut så mycket bättre. Och framförallt gäller det att hantera tankar och möjligheter. Där har jag blivit otroligt mycket bättre. Och också det viktiga är i det här att våga stå i, vad behöver jag? Jag jobbar med väldigt många olika människor och det är mejlas och det smsas, och när svarar man inte på mejl så smsar de, och då kan jag skriva tillbaka att så här, jag svarar på, har du sett ditt mejl? Ja, men när skickar du det? Ja, för en halvtimme sen. Ja, men jag sitter inte vid mejlen hela tiden. Jag läser på förmiddagen och på eftermiddagen, om jag inte sitter vid datorn hela dagen, vilket jag inte alltid gör. Så att jag kommer att svara. Men att jag också talar om för andra att vi lever olika liv och vi är olika, liksom, så att man är lite tydlig i det. Mm. Och då får man tillbaka och säga, men gud förlåt, självklart, inga problem. Mm. Men att det blir viktigt, tror jag, oavsett, för att inte hamna i utbrändhet, att sätta, vad är det jag behöver för att orka? Vad är det jag, får jag min återhämtning? Och jag tror att jag är bra på återhämtning.
Mm. Ja.
Jag har mina månader som är lugna.
Ja.
Jag är bra på att sätta mig 10 minuter och bara vara.
Mm.
Jag försöker, om jag tar en promenad med hunden och tittar upp på träden. Alltså jag stänger av.
Mm. Ja.
Så det tror jag att jag, det är det som har gjort att jag klarar mig idag. Att jag blivit mycket bättre på återhämtning.
Mm.
Och jag vill ju vara full av energi också. Mm. Så att det är inte så att jag inte vill vara som jag faktiskt är.
Nej.
Jag behöver bara hitta bättre återhämtning än det jag gjorde.
Det där är ju så viktigt för alla. Mm. Och att hitta vad som funkar för en själv. För det är så olika. Du och jag är ganska olika. Och det är för att vi också har lite olika livssituation. Men jag har ju satt en regel på att inga möten innan 9.
Nej.
Jag vill inte det, för det funkar typ inte för mig. Men hela min dag är paj sen, för att jag tycker att det är så jobbigt att gå upp väldigt tidigt på morgonen. Och det är någonting som funkar så bra för mig, för att då orkar jag så mycket mer i veckorna.
Mm.
Och det är en sån här gräns som du
men
behöver hitta.
Men hur möts du då utav
mig?
Alltså Helena vill gärna utmana det, men det är också för att hon är min stora syster. Alla andra har respekt för det. De lyssnar på det.
Men sen, och det är det som jag tycker är så intressant. För när jag bestämde för att liksom hitta till den här så helhetshälsa, att träningen skulle bli lika naturlig som att sova. Mm. Typ. Och inte göra något märkvärdigt av det, utan det skulle bara vara så. Då kunde jag ju säga, nej men jag sticker iväg och tränar på lunchen. Men är du tillbaka till klockan 1? Nej, jag är tillbaka till klockan 1:30. Ja, ah, men det kanske inte går. Nej, men då är inte jag med på mötet.
Mm.
Punkt.
Mm.
Då flyttar de det till 1:30.
Mm.
Och det var ju inga problem. Till slut ledde till så här, vilken tid tränar du idag?
Ja.
När kan vi tillbaka? Därför att, och det var inte så att alla anpassade efter mig. Men det fanns ju, alltså varför ska man ha mötet precis då? Man kan ta en halvtimme senare. Mm. Och det var inga problem för dem.
Exakt.
Och det som jag ger när jag kommer tillbaka blir ju en bättre version av mig själv.
Mm,
så att det ger ju dem mycket mer att jag också väljer att göra det jag behöver.
Mm.
För jag blir bättre i min prestation och som människa.
Mm.
Så det tror jag också är viktigt.
Det är viktigt att sätta gränser.
Ja, men jag tror det. Och, sen också så här, lyssna in, vad behöver du?
Mm.
Alltså så här, också fråga tillbaka, jag behöver det här. Vad behöver du?
Mm.
Okej, hur kan vi mötas i det här?
Mm.
Vad bra, men du tycker inte om att ha det på morgnarna.
Mm.
När passar det dig om det just inte är klockan 8 på morgonen?
Mm.
Och då kanske det är sent på eftermiddagen som du kanske tycker är lite jobbigt. Mm. Men du gör det för att du får din morgon.
Mm.
Så att man också möter varandra i det.
Mm.
Och så länge man kommunicerar. Men det är det jag tror många gånger att man missar. Kommunikationen. Mm.
Men också kanske att våga uttrycka det. Och så går man och trycker på det själv. Att man är irriterad att det här passar inte mig. Och så går man runt och är grumpy. Alltså så tror jag att det blir många gånger.
Mm.
När man inte vågar då säga ifrån. Men kan vi ta det 13.30 istället för 13.00 så kommer jag vara på så mycket bättre humör.
Mm.
Och så kommer det bli ett bättre möte. Det är ju fantastiskt.
Ja, för det är ju ingen som har satt. Alltså, varför ska man äta lunch med 12.01? Alltså,
nej.
Framförallt i min värld. Som, det vet jag absolut att det finns någon som har sådana jobb.
Mm.
Och sen ska jag också säga respekt för dem som har småbarn. För att när jag själv hade, det var ju då jag också blev utbränd och jobbade med nyhetsmorgon och sov lite och sådär. Så att det är svårare att hitta återhämtning.
Mm.
Men det jag tycker är viktigt är att 10 minuter, alltså man 20 minuters sömn på eftermiddagen ersätter 2 timmars förlorad sömn.
Mm.
Så att får man bara 10 minuter att sitta, jag brukar säga så här, men sitt kvar på toaletten 10 minuter till.
Mm.
Alltså, ta dig den tiden.
Mm.
Jag har blivit bra på senare år att faktiskt sen njuta av de små grejerna. Det låter så här gammalt. Men,
ja, men vad går du till?
Ja, men till exempel, jag som har jobbat jättemycket nattjourer. Det är så en grej som man får träna på. Då vet man så här, när som helst kan telefonen ringa och jag måste springa. Men just nu ligger jag bara här i jourrummet, i mina scrubs förvisso, och med hårda namnskyltar. Men jag bara ligger, och det är så skönt. Det kanske är 5 minuter, kanske 1 minut eller 2 timmar, man vet inte. Liksom så här,
istället för att känna så här, hela natten är förstörd.
Eller så här, åh gud, snart ringer. Åh gud, det är ingen idé att ligga här och slappna av, för man kommer ändå bli väckt snart. Eller snart behöver man springa. Så bara, just nu är det här så skönt.
Mm.
Och det, jag tränade, alltså det var bara ett exempel. Men liksom att så här, bara, ja men, åh gud vilken stress eftermiddag. Men nu går jag här från Acast till kontoret. Och det är bara så fint väder.
Mm.
Alltså, det är bara en kvart, men det är bara så härligt.
Mm.
Men det får man ju träna på.
Jo, men hela det får tiden man ju. Får man ju träna jag på. Tycker bara så här, som ett exempel så här.
Mm.
Ja, folk duschar, man tvättar håret.
Mm.
När du gör det, fundera inte på dina möten.
Nej,
utan massera in det här schampot i håret. Och känn så här, hur känns vattnet när det rinner mot kroppen? Mm. Om du ändå står där i 2-3 minuter, så fundera bara på vad känslan är just där och då. Mm. För det är också en form av återhämtning.
Absolut.
Mm. Så det finns ju några små grejer som vi kan göra bara för att göra en, som gör ganska stor skillnad.
Tre djupa andetag.
Och det är många som inte ens kan ta djupa andetag om man är så stressad. Men bara sätta sig och andas. För då kommer de till slut. Mm.
Hur märkte du att du var utbränd? Vad var liksom en så här, okej, okay, nu är det så här?
Nej, men det kom något av att dels att jag jobbade mycket, men att jag fick en luftrörsbakterie som heter TVAR. Många känner till den därför att Gunde Svan fick den. Och när han beskrev hur trött han var, då kunde mina kompisar säga till mig, gud, nu fattar jag att du är trött. Om Gunde Svan var så trött så kunde jag. Så att den, och den sätt vet man ju inte hur länge den sitter kvar. Alltså den är, ja, det, jag vet inte, jag kan inte. Det är så svårt.
Den kan vara långdragen.
Ja, den kan vara långdragen. Och den påminner väldigt mycket om utmattning när man blir så trött. Alltså man orkar inte gå, jag vet att typ tvättmaskinen, jag bara, nej, jag orkar inte byta. Så det kunde gå några dagar, så fick jag gå ner och tvätta om. För jag orkade inte ta ut den. Så det gjorde ju att jag, men så jobbade jag samtidigt, för jag hade liksom ingen bakterie kvar, men symptomen var kvar. Och så sov jag liksom 3 timmar per natt med nyhetsmorgon. Så till slut så var jag så, mot, jag tror att det var bara början på juni, då gick jag till läkaren och så började jag prata. Och han sa inte ett ljud, jag bara pladdrade på hur jag kände. Och då sa han, men du vet ju någonstans själv, tror jag, vad det är för någonting. Jag bara, vadå? Nej, men att du är trött och att det är liksom en utmattning. Och som på liksom nolltid så bara blossar hela halsen upp med utslag. Jag har aldrig utslag på halsen. Mm. Jag får liksom som utslag hela halsen. För att på no- jag vet inte om jag slappnade av. Jag behövde en bekräftelse från en sakkunnig som sa att, vet du vad, gör det där jobbet imorgon men sen går du hem. Och så blev jag sjukskriven 3 månader. Jag var bara sjukskriven 3 månader. Men lite grann också så här att jag kanske skulle ha tagit mer återhämtning och lärt mig hur jag skulle jobba på ett annat sätt, för att, men så som systemet ser ut så hade jag helt enkelt inte råd att hemma. Så jag började jobba igen.
Gick det då?
Ja, men jag tror att jag någonstans tror jag inte att jag återhämtar mig helt ändå. Alltså det ligger ju någonting latent under. Alltså att det finns en liten stressnivå. Liksom.
Återhämtar man inte sig också över tid? Alltså att det liksom bygger upp? Eller det är ju bara en känsla jag har.
Att många beskriver, som du säger, Kristin, att man liksom har alltid den där lilla skörheten. Alltså har man väl gått in i väggen, det här är inte för alla, men många beskriver det, att har man väl gått in i väggen så har man den lilla skörheten att liksom finns där någonstans. Att liten, men
och den, det ligger liksom och surrar lite och gör sig påmind ibland. Och det är ju kanske bra för att man inte ska hamna där igen. Och vikten är ju att förstå att nästa, alltså den, gränsen är närmare än första gången. Men det handlar ju också mycket om att försöka hitta ett liv som är hållbart i längden. Och i perioder så går inte det. Och jag vet så här, men nu med pandemin till exempel, när alla jobb försvann, alla pengar på kontot, företaget försvann och jag är ensamstående med barn, jag måste försörja mig och då tänkte jag så, okej, okay, jag kan inte förändra tiden som den är. Det är en pandemi. Om jag nu försöker återhämta mig under den här perioden och försöka hitta vad kan jag göra istället, men då startade podden, så det hann ju återhämta mig en del. Och sen fick jag så otroligt mycket jobb. Mycket för att jag tänkte ut så här, vad är det jag kan göra istället. Och sen kom det liksom också, jag hade tur också. Men det gjorde ju att använda en stresssituation, att försöka tänka till då och tänka så, okej, okay, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Och den jobbar jag ganska mycket med. När jag hamnar i en situation där jag känner mig stressad, okej, okay, vad kan jag göra åt den här situationen? Och vad kan jag bara släppa tanken på och inte lägga energi på?
Nej, just det.
Och den tror jag ger mycket, även om det inte är tidsplanen, så ger det mycket luft, mycket mer luft inombords. För det är många tankar som är jävligt onödiga att gå bära på, faktiskt.
Det är så mycket psykologi man har att göra med.
Det är så jäkla roligt, jag älskar det.
Och attityd.
Ja, och jag, alltså, attityd, jag pratade precis med, jag intervjuade Michelle Tornéus, som gammal friidrottare, som gick in i depression efter...
Han slutade.
Ja, men precis. Och vi pratade om just det här, det är så kul att se honom nu när han har liksom börjat hitta det med själv, hur man får ett intresse i hur reagerar jag när jag känner så här? Mm. Varför känner jag så här? Mm. Att vara nyfiken på det vi känner. För mm. ibland så, det känns ibland som vi slutar känna. Mm. Vi har inte tid att känna efter. Mm. Men hur ska vi då landa i den vi är? Mm. Och jag går ju bara igång när jag hör att han också hittar det intresset. Mm. Liksom. För att vara nyfiken på sig själv och hur man själv fungerar och varför man fungerar som man gör, det är ju så otroligt spännande. Mm.
Så jag tror att man gör det när man går igenom en kris på ett eller annat sätt. Att när man tvingas liksom gå in i att undersöka varför man mår dåligt, då hamnar man ju på något sätt mer i ett fokus där, vad är det som händer där inne? Mm. Det kan jag ju känna igen från några år tillbaka. Jag hamnade lite tidigt i 30-årskrisen och jag behövde liksom rannsaka, vad är alla de här känslorna jag känner som bara kommer över mig, och att man var tvungen att gå in i sitt inre.
Men det tycker jag är intressant. Du säger 30-årskris. Ja. Har det med åldern att göra?
Ingen aning. Jag tror att det här har jag ju försökt förstå väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det var situationen som eventuellt liksom händer runt 30 år. Alltså 30-snåret. Att det inte har med åldern i sig att göra. Men mer så här, man har jobbat i några år. Alltså man har gått ur skolan. Man har jobbat några år. Det börjar bli lite mer stiltiga jämfört med resten av livet. Som har varit så här, nu är det här året i skolan och sen är det vidare till här och sen studenten och sen universitetet och sen ska du ha ditt första jobb och sen börjar det bli mer upp till dig själv. Att så här, vad ska du göra nu med ditt liv? Det är liksom ingen annan som längre styr. Du är inte kvar i någon sorts system eller så här. Det är ingen annan som berättar för dig vad du ska lägga din tid på eller vad nästa mål. Jag är ganska prestationsorienterad och svarar ganska väl mot att jobba mot mål till exempel. Helt plötsligt var det lite så här, målet då?
Men det är det jag tycker är så intressant, för att många har ju sagt så här, har du aldrig haft någon kris? Och jag upplever inte att jag har haft någon kris.
Nej.
Jag har absolut haft utmaningar, men jag tror att båda mina föräldrar har varit väldigt de är lösningsorienterade. Vilket gör att var föräldrar bor i två olika länder, så måste man kanske, är det bra om man är det? Och det har aldrig varit ett problem, utan de har alltid sagt, okej, det här funkar inte, hur gör vi nu? Och det tror jag i och för sig har haft med mig. Men jag har alltid varit så fascinerad. För så fort man har fyllt en viss ålder så bara, har du nog haft någon kris då? 30-årskrisen, 40-årskrisen. Men det jag märkte var just när jag fyllde 50. Så jag bara, nej, jag har fortfarande ingen 50-årskris. Jag tycker om min ålder. Jag tycker att det är ascoolt att ha erfarenhet. Och samtidigt ha mycket, förhoppningsvis mycket kvar. Men det som jag märkte var att det är ju situationen i livet snarare än åldern. För vi är så åldersfixerade. För det är just det här som du beskriver så bra, just att saker och ting som händer runt omkring en. Jag har plötsligt fått vuxna barn. All min tid har jag ju utöver jobbet alltid haft dem i första fokus.
Ja, men du behöver gå igenom en transition.
Ja, och det är en förändring som, jag älskar ju den här Eat, Pray, Love. Inte första gången jag såg den tyckte jag bara var härlig film, men sen när man lyssnar på den igen, tittar på den igen, så säger de så mycket bra saker. Och förändring är ju någonting som sker för att det ska bli till det bättre. Men det som är svårt är till exempel när man barnen flyttar hemifrån eller är vuxna, man bara, och då är det en förändring, men vad då till det bättre? Det här är ju ingenting jag väljer. Jag har ju varit mamma 24/7 i 25 år. Vad gör jag nu? Det tycker jag är mer så här, jag ser inte det som en kris, därför att då känner jag bara med ordet i sig själv så tar jag ner mig. Utan ser bara så här, okej. Vad gör jag nu? Har jag tid över? Och i början så fyllde jag bara på med mer jobb. Istället för att kanske gå ut och umgås med kompisar och fråga vad någon gör och sådär. Men det är intressant att det har liksom mer än med vad man är i livet. Så den kan ju lika gärna ske när man är 45 eller 55. Och också hur vi ser på det. Det kommer att ske. Förändringsprocesser sker hela tiden. Om det är företag eller om det är privatlivet. Liksom. Det är alltid förändringsprocesser. Och möta dem med nyfikenhet istället för så här, fy fan vad det här är jobbigt. Ja, det är jobbigt, men vad kan det leda till?
Embrace it.
Embrace
det
it,
exakt.
Hörrni, de fantastiska orden får vi avsluta med.
Ja, gud, vi kan ju prata vidare om det här hur länge som helst.
Det här kan jag prata länge om.
Okej, vi tar det nästa poddavsnitt.
Exakt, jag kommer till.
Tusen tack för att du har kommit hit. Så roligt att få prata med dig. Och tack för att du delar din ADHD-diagnos. Och,
så mycket annat.
Ja, och så mycket annat. Jag tror att du är en stor inspiration för väldigt många.
Tack. Verkligen, jag vill prata 2 timmar till.
Okej, tack.
Tack snälla.
Tack, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.